Vi har kommit fram till årets absolut sista slaget efter 12 och det är dags att sammanfatta och summera men också titta framåt. Jag heter Filip Sten och i panelen i slaget efter 12 idag har vi med oss journalisten Anna Surander från Vasabladet. Välkommen.
Tack.
Gröna politikern Laura Alakokko från Vasa. Välkommen.
Tack.
Och statsvetaren Thomas Karp. Välkommen.
Tack ska du ha.
Vi ska hinna med såväl världen Finland som svensk Finland under den här sändningen, så vi börjar i Europa och Storbritannien och naturligtvis Brexit. Läget är minst sagt kaotiskt och frågan är om man ska hinna få ihop ett avtal i tid. Nu är det brittiska parlamentet på jullov, men i mitten av januari ska parlamentet äntligen rösta om Brexit-avtalet och den 29 mars ska då Storbritannien enligt planerna lämna EU. Kommer man att få ordning på den här processen och lämna EU under något sån här ordnade former? Vad tror Thomas Karp?
I nuläget är det väldigt lite som faktiskt tyder på det. Theresa May har ju en bräcklig majoritet sedan tidigare i parlamentet. Och hon har ju också redan nu kommit ut med att hon kommer att avgå inför nästa parlamentsval och något av en lame duck. Så att oddsen är nog emot att det ska bli någon form av ordnad Brexit. Och istället så tyder väl allting på att det blir ett kaos som väntar den dagen de verkligen går ut.
Brittiska regeringen har ju nu börjat förbereda sig på en hård Brexit. Laura Alakokko, vilka tankar väcker det hos dig?
No, det väcker nog ganska sån där, det är ganska skrämmande egentligen tycker jag. Det kommer nog att vara hårt om man gör det utan avtal. Och det kommer att påverka nog oss också negativt. Och inte bara det brittiska folket, men att det är också att hur hela Brexit kommer att påverka Britannien. Så det är ju också en grej som man är ganska orolig för, att vad är det som kommer att hända? Och speciellt nu då det finns prat om att lämna EU utan någon avtal, så det känns nog att det kan ju vara en ganska stor kaos faktiskt.
Bland Brexit-anhängare så finns det ju som stora förhoppningar på hur livet ska bli efter Brexit i Storbritannien. Vad tror du, Anna Surander, hur kommer livet i ett Storbritannien efter en hård Brexit att te sig? Åtminstone de första månaderna, ska vi säga.
Nu det talas ju om just det här kaoset som både Thomas och Laura var inne på, det vill säga att flygplanen inte kommer att lyfta. Och andra sådana här mera liksom drastiska grejer och sen då kommer det ju att betyda, vad heter det, hårda ekonomiska villkor för Storbritannien.
Man ser ju redan nu konsekvenser i industrin, att till exempel den brittiska fordonsindustrin har redan börjat vidta mått och steg för en hård Brexit och det är ändå flera tiotusentals anställda i den industrin. Finns det i den brittiska regeringen, uppfattar ni, förståelse för hur handeln fungerar?
Man skulle vilja svara ja på den frågan och nu tror jag absolut att de flesta där så pass upplysa så att de vet hur internationell handel fungerar, men att det är ju en sak, det var ju ändå en folkomröstning som ledde till det här beslutet och politikerna helt enkelt fått finna sig i realiteten av folkets vilja. Men den stora saken som nu verkligen för tillfället är ett problem är det här gränsen mellan Nordirland och Irland, om det ska bli en hård gräns med gränsbevakning och soldater vid gränserna, eller om det ska bli en öppen gräns som Brexit-förespråkarna hade lovat, att ja, vi går ut ur EU men det kommer fortfarande vara en öppen gräns mellan Nordirland och Irland. Ja, men faktum är ju att det blir ju en EU-gräns och då kommer det måste komma någon form av barriärer. Och det är ju det största stenen just nu också i parlamentet, att vad ska riktigt hända med den gränsen. Det här så kallade Brexit-backstop-problematiken.
Premiärminister Theresa May, hon har inte bara problem med oppositionen utan kanske ännu större problem med sina egna. Thomas Karp, har du studerat?
Ja, jag har ju nog som sagt som statsvetare som ändå fokuserar på EU-frågor så är man ju väldigt insatt i det här. Och Theresa May förlorade ju också en omröstning i parlamentet för några veckor sedan just kring detta när eller hon vann ju omröstningen, men 120 av hennes eget parti, hårda Brexit-förespråkare, röstade ändå emot fortsatt förtroende för henne som ledare. Och när hon inte ens har eget curry på eget parti så att säga, så det är ju väldigt svårt att driva igenom en sån här stor sak när fullständigt hela minoriteten med Labour-partiet och Scottish National Party är emot, kommer rösta emot oberoende vilket typ av avtal som kommer. Så det är nog en soppa. Och hon själv ju, röstar ju emot Brexit i folkomröstning, och det är hon, ändå hon som måste på något sätt ta landet igenom det här ödesdigra beslutet som det ändå har varit.
Vi går raskt vidare. Vi ska prata om USAs president Donald Trump, kanske den mest omstridda amerikanska presidenten, åtminstone i modern tid, och omnämnd som en av Brexit Storbritanniens främsta bundsförvanter. Demokraterna har nu majoritet i underhuset i USA, och det här kan på ett, i och med det så kan de på ett helt annat sätt driva de här processerna mot Trump. Då han tillträdde för 2 år sedan så talades det ju allmänt om att Trump inte blir långvarig på presidentposten, men hittills har han ju hållit sig kvar, Anna Sorander.
Ja, det har han gjort, och han har ju fått en del gjort också. Sen kan man ju fundera på om det är bra eller dåligt, men om man ser på vad han har fått gjort, så är det att han har gjort högsta domstolen mer konservativ. Vilket har ganska långtgående konsekvenser med tanke på att de domarna då sitter på livstid. Han har fått igenom en skattereform som är den största sedan Ronald Reagan. Och det här har då gjort eller åtminstone delvis gjort att arbetslösheten har sjunkit, BNP har stigit. Företagarna tycker ju om honom. Men sen har han ju också det där, man ser på immigrationspolitiken som har hårdnat. Utrikespolitiken, Iranavtalet, Parisavtalet, vad gäller klimatet, bort. Han har erkänt Jerusalem som Israels huvudstad. Han har träffat Nordkoreas diktator, vilket är första gången någonsin för en amerikansk president. Så att nu har han ju gjort saker, det har han. Sen så är han ju väldigt, väldigt oberäknelig. Håller världen på tårna och skapar framförallt kanske stora motsättningar i USA.
Men också är han ju väldigt kritisk mot sina egna allierade, till exempel mot EU och Tyskland och Frankrike. Storbritannien är han väl lite vän med ännu, just så länge den här Brexit-processen pågår i varje fall. Laura Alakokko, hur ser du på Trumps förhållande till Europa?
Alltså, hans förhållande till nästan allt har ju varit väldigt annorlunda än någon annan president, tycker jag, nästan i hela åtminstone västra världen. Så det har som Anna sagt här, att det har varit ganska så där många överraskningar och många såna där, att han har tagit ställning som man skulle ha aldrig vänta på. Fast man visste att man vill inte ha Trump som president, så ändå känns som att han överraskar varje gång han gör någon beslut. Så blir man hela tiden mer och mer orolig över mänskliga rättigheter i hela världen och hur det kommer att påverka. Och jag tycker att det har nog just hans förhållande till andra länder som Korea och Ryssland och sånt där, så känns som att det påverkar ganska mycket det där förhållandet till EU också. Att det har nog blivit sämre.
Donald Trump var i Helsingfors i somras och träffade Rysslands president Vladimir Putin. Vad gav det mötet för intryck på er?
Det mötet gav ju nog ett sånt intryck att nu har Putin någonting på Trump. Det var kanske den bilden som man fick, speciellt den presskonferensen efter deras möte, så illustrerar det nog ganska bra hur Trump förhåller sig till Putin och Ryssland generellt, när han faktiskt försvarade Putin och deras, eller ryssarnas, påstådda inblandning i amerikanska presidentvalet. Att nej, Vladimir sa att de inte har gjort det, jag tror på honom. Ja, men FBI sa ju att han har gjort det. Nej, men att de har sagt det och Vladimir sagt det, jag vet riktigt vad jag ska tro. Och när en sån amerikansk president inte ens kan försvara sin egen underrättelsetjänst i ett sånt sammanhang, så det säger nog ganska mycket att det är någonting suspekt med relationen mellan Trump och Ryssland. Som vi säkerligen under året som kommer få veta ännu mer om, misstänker.
Sen fick han ju efter det här mötet en enorm kritik i hemlandet USA, som på något vis kanske kan ses som en liten avstamp mot att kanske opinionen när det gäller honom började det vända ordentligt.
Ja, men biter sånt här på Trump, eller rinner det av honom som vatten på en gås?
No, åtminstone utåt sett så verkar han ju inte bry sig i någonting. Så det då.
Mm. Donald Trump har ju också gjort sig känd som klimatskeptiker. Laura Alakokko, hur stort problem är det att en av världens mäktigaste personer direkt motarbetar arbetet med att stävja klimatförändringen?
Det är nog, det känns som att jag är bara orolig hela tiden i det här, den här intervjun. Men alltså det oroar mig nog hemskt mycket. Alltså det är som, man förstår inte riktigt att hur det känns som så, bara att hur kan man tänka så här? Att det är liksom, jag kan inte bara förstå. Det är helt, helt bara ut från någon annan värld att en så där mäktig person i världen kan faktiskt bara skryta i allt som finns bevis på klimatförändringen och allt det som kommer att hända om vi inte gör någonting. Att det är nog helt hemskt bara.
Den här klimatrapporten som presenterades, FNs klimatrapport som presenterades i höstas, den var ju en ögonöppnare och som lyfte den här klimatfrågan igen. Men vad tror ni, kommer det att bli någon bestående förändring här? För det handlar ju till sist och slutligen om att lyckas förändra folks vanor. Man ska flyga mindre, man ska konsumera annorlunda och så vidare. Vad tror ni, blir det någon förändring?
Det är nog alltså, det beror ju väldigt mycket om politiska beslut som görs. Att det är ju våra egna vanor som påverkar. Men det är också den riktningen som politiska beslut ger oss. Att vad vi kommer att göra. Att det är nog ändå största delen av problemet kommer att lösas genom att göra beslut som faktiskt att alla politiker faktiskt i alla länder står bakom. Och det är det som är viktigt.
Anna Sorander, det val på kommande, tror du att klimatfrågan kommer att vara central i det kommande riksdagsvalet?
Central är väl kanske att överdriva. Vi har en annan grej som säkert kommer att vara central, och det är liksom vård- och landskapsreformen. Men nu tycker jag att man ser det där, det kommer från kommunikationsministeriet för en tid sedan, en rapport om hur vi ska i trafiken då liksom uppnå mindre utsläpp. Och där så presenterar man ju ganska stränga åtgärder. Det är ju för sig bara en rapport, men det indikerar ju det att det är någonting som man faktiskt vill jobba för.
Thomas Karr.
Ja, och jag misstänker nog att fram tills nu så har man väl levt en viss tro att klimatförändring är någonting man kan bekämpa utan att man måste göra personliga uppoffringar. Men jag tror nog på senare år har det nog skett någon form av attitydförändring, att folk hamnar nog faktiskt att se efter egna levnadsvanor också och inte bara lita på att allting kommer till att lösa sig för att politiker säger det, utan man faktiskt bidrar själv. Och det är nog någonting här på senare om en förändrat klimat som man faktiskt börjar som sitt på nära håll, att det håller på att hända någonting här på riktigt, att nu är det sista chansen.
Men centralt här är väl att kommer politikerna då att våga ta de här besluten, för man kan ju också argumentera för att Finland står för vadå 0,01% av världens koldioxidutsläpp, att det spelar ingen roll vad vi gör här.
Alltså jag tror att just på det sättet att folk har börjat förstå så ger det kanske också mera lov. Att jag litar nog på det att vi har folk som förstår problemet, och att det att man vill själv göra någonting betyder också att man vill att politiker också gör beslut som kommer att förändra någonting. Mm. Att man är kanske inte så rädd mer om att allt kommer att bara stanna nu.
Hur tycker ni att regeringen Sipilä har tagit åt sig den här klimatproblematiken?
De har nog inte varit så bra på det som jag skulle ha velat det. Att vi behöver nog faktiskt att ha klimatet som en viktig tema i valet nästa år. Att det är någonting som vi måste ta mycket mer ansvar på. Och det är just kanske det att det är ganska lätt att säga att varför borde man nu göra någonting här i Finland då det finns ändå länder som har mycket mera. Men att allt det här som skogsanvändning och från den början så det som det har varit väldigt svaga grejer som regeringen har gjort, tycker jag.
Är det här är det liksom en tillräckligt intressant fråga att lyfta upp i valkampanjen? Vad tror Thomas Karp?
Jag tror tyvärr inte, för att det råder nog ändå någon sorts enighet i Finland ändå kring att för det första att global uppvärmning är någonting som äger rum, och det är människor som har varit inne och sett till att det här händer i den takt det faktiskt händer. Så när det råder enighet kring någonting politiskt, så blir det ju inte en politisk fråga, och då har man ju som inte så mycket till vinna heller på att lyfta upp en sån sak i valsammanhang. Så att klart, det finns väl nog säkert också riksdagsledamöter i Finland som har väldigt, eller kanske lite mer skeptiska, men det är inte kanske sådana som är mainstream, om man använder ett sånt uttryck. Så att, precis som Anna var in på här, det finns ju mycket viktigt, eller finns nuvarande regering en företagsvänlig regering, och det är ju helt andra aspekter som sådana typer av regeringar brukar vilja lyfta upp, som till exempel den ekonomiska utvecklingen i Finland, som ändå som har tagit fart under nuvarande regering. Säger vad man vill om dem, men att vi har betalat på statsskulden, Finland går framåt, fast en kanske lite sakta.
Å andra sidan är väl inte en företagsvänlighet och klimatvänlighet något motsatser på något sätt?
Inte nödvändigtvis, men att det är klart att nu finns också finska företag som sysslar med verksamhet som kanske inte är den mest klimatvänliga sorten.
Mm. Anna Sorande.
Man kan ju ta som exempel, jag tycker inte heller att det nödvändigtvis behöver finnas ett motsatsförhållande. Men det där, om vi ser på den här djurskyddsreformen som regeringen nu då faktiskt fick ett förslag till stånd på. Så den är ju ganska långt enligt de, vad ska vi säga, förväntningar och de krav som finns från näringslivet. Och sen igen då från, vad heter det, djurskyddsvänner och andra, så har man ju kritiserat det ganska mycket. Och det är ju, tycker jag, ett ganska typiskt exempel på att man ju då ofta väljer att gå på näringslivslinjen. Så att för att vi ska få klimatfrågan lyft i under nästa regeringsperiod, så tror jag ju tyvärr då att det krävs nog att Lauras parti är med då.
Ja, det är just det här problemet som är kanske just det att folk i sina egna liv har nu blivit färdiga på att göra grejer olika för att hindra klimatförändringen.
Men tror du att folk har det då?
No, på något sätt. Att de har, jag tror att folk har förstått att någonting måste göras. Men att det, man flyger nog ännu till Thailand. Så inte... Jag tror att man måste förstå det först, och sen sakta mat så kommer förändringar hända. Hoppas att det kommer att hända, inte allt för sakta, att vi ännu hinner göra någonting. Men att jag tror att den större grejen för just regeringen kommer att vara att lösa de här problemen med företagarna, för att det finns nog förstås sådana som inte gynnar av mera miljövänlig politik.
Vi ska fortsätta att diskutera vår regering. Den har några månader kvar ännu. Den här regeringen har ju varit omstridd, och det har stundtals varit rätt turbulent kring den. Kan man i den här regeringen se ett annat sätt att regera, att använda makten, än vad vi har blivit vana med i det här landet? Thomas Karp.
På sätt och vis, alltså. Vi har nog ändå försökt ha någon sån konsensuspolitik i Finland, att regeringen har ändå försökt fått stöd också av oppositionen när det kommer till stora reformer, men nuvarande regering har nog lite som verkar kört sitt eget race helt enkelt, lite sådär företagstänk, att det ska gå snabbt, det ska vara effektivt, och det här behöver inte alltid vara förankrat i alla olika organ, allt det man gör. Så det tycker jag nog har varit en förändring faktiskt, inte mot det var tidigare i alla fall.
Vad tror du, Anna Sorande, blir det en bestående förändring det här, eller kommer man att återgå till mera konsensuspolitik ifall det blir ett regeringsskifte?
Det beror ju på förstås vem som då sitter i regeringen, men jag tror samtidigt att det som ju också har talats om väldigt mycket under den här regeringsperioden är dålig beredning. Och det har ju kanske sin grund i det då att vilken regeringen Sipilä från första början talade om, att man väldigt gärna vill köra med experimentförsök på olika sätt. Men det här tror jag nog att man kommer att lära sig av och kanske försöka göra någon förbättring på under nästa regeringsperiod.
Ja, det är nog som försök är ju en bra grej som i allmänhet, men just att då vi har en regering som som så många gånger har kommit emot grundlagen, att okej, allt som vi har berett nu, så Kappasvan, vi hade ju den här grundlagen här som vi måste också fundera på. Så det ger nog inte en sån där message att jag litar så jättemycket på det. Så att det är någonting som jag hoppas. Jag hoppas att vi kommer att försöka nya grejer och komma på nya sätt och göra saker, men att just ta i beaktande också grundlagen och mänskliga rättigheter och allt sånt då man bereder.
Just det här som du nämnde här med den här svaga beredningen och att grundlagen kommer emot, det har ju också lett till en diskussion om grundlagen, och nu har det ju höjts röster igen för att grundlagen borde skrivas om. Är det bra att ifrågasätta grundlagen så här mycket som det har blivit gjort här nu de senaste åren?
Det är klart att en grundlag ska också kunna förändras enligt tidens standard. Världen snurrar ju. Men samtidigt så också en grundlagen ska fungera som en bromskloss för att man ska kunna göra för stora beslut på kort tid, utan det ska faktiskt krävas lite eftertanke före man kör igenom någonting. Och den borde nog kanske respekteras en större utsträckning än vad den har gjorts idag. Speciellt grundlagsutskottet, som är kanske det viktigaste utskottet vi faktiskt har, så har ju regeringen som inte visar någon sorts, vad ska man säga, hänsyn till vad de tycker om olika saker, utan verkar bara som sopar under mattan, att ja, de är nog bara en av många, inte ska man bry sig så hårt, nu kör vi. Och det är ju lite oroväckande, för att uttrycka det milt, tycker jag.
Vilka följder ser du, eventuella följder ser du av det här då?
Nödvändigtvis så behöver inte bli följder, allting beror ju på hur den regering vi har som nästa, att ifall det här nu var en, vad ska man nu säga, plumpig, en lång historisk protokoll med finska regeringar, för så det behöver ju inte spela så stor roll, men ifall vi nu får en regering med liknande värderingar efter nästa val som fortsätter att försöka ignorera grundlagsutskottet och köra eget race oberoende, så då är vi ju på väg i en riktning som vissa centraleuropeiska länder just nu har befunnit sig i det här under senare år, med att försöka köra av grundlagen helt. Så jag ska inte nämna några namn, men att ni förstår vilka jag menar.
Den här regeringens absolut största enskilda projekt, vård- och landskapsreformen, det var väldigt tyst om den på senare tid, Laura Alakokko. Har den
i
stillhet begravts, eller vad har hänt här?
Ja, det känns nästan så. Jag är inte alls säker att det kommer att bli någon val. Men ja, det är nog intressant att se vad som kommer att hända. Det kommer nog inte att hända någonting under den här regeringen. Så det, jag hoppas nog att det inte blir helt till step one tillbaka. Men att ja, det finns ju bra sidor i den, och sen finns det de där dåliga sidor som jag skulle hemskt gärna vilja lämna bort därifrån. Men att jag tror att det kommer nog hända någon reform. Men hur det kommer att bli sen, om regeringen blir väldigt annorlunda än vad det är nu, så det får vi nog bara se.
Anna Sorander, vad tror du om vårdreformen, blir den av?
Ja, nu ska ju grundlagsutskottet ta ställning till detta. Och det finns ju nog många som tror att den inte kommer att gå igenom där. Och sen så kommer ju tiden emot. Och precis som Laura säger, då har vi en ny regering som ska ta ställning till det här, och då sker det säkert många förändringar. Men samtidigt måste vi komma ihåg att ute i landskapen så har man ju kommit väldigt långt med arbetaren. Och att då börja liksom kasta bort allt det arbete, så känns ju inte motiverat på något vis. Så att jag tror också att någon typ av reform får vi nog.
Syftet med den här reformen var ju att den skulle spara pengar, men hittills hade det väl nog i huvudsak kostat.
Ja, det har kostat mycket, men som tidigare har nämnts, att inte där utredningarna på något sätt bortkastat, fast vårdreformen i nuvarande omfattning inte går igenom, så kommer det ju komma någonting, för oberoende var man står politiskt så är vi alla ensamma.
Det trodde vi då den förra valperioden var slut också, att nästa valperiod så då måste bli en social- och hälsovårdsreform.
Ja, men det har ju kostat mycket, och jag tycker att det som det börjar från var ju inte bara att spara pengar, utan också att göra vården mer jämlik i hela Finland. Och det har på något sätt blivit glömt bort. Så det är det som, alltså, jag har inte något stor behov av en landskapsreform, men att faktiskt göra vården mer jämlik i hela Finland, så det är det som är viktigt för mig. Och nu har vi tyvärr lite glömt bort det från reformen, och ändå har det kostat mycket, och det ser ut att det skulle bli mera ojämlik vården också, så att det låter inte så jättebra, tycker jag. Jag skulle vilja gå tillbaka i tiden på det sättet, eller göra om på det sättet att det skulle faktiskt koncentrera på att göra vården jämlik i hela Finland.
Du sa jämlik, då kommer vi in på ämnet jämlikhet, och där vi genom en liten åsnebrygga galant in på feminism och kvinnors rättigheter. MeToo, dammen brister, det var i Svensk Finland. Det skedde visserligen redan hösten 2017, men den här processen har ju så att säga tagit riktigt ordentligt fart under 2018. Laura Alakokko, du får fortsätta här. Hur ser du på den här utvecklingen?
Det här, fast MeToo och dammen brister är ju hemska saker på ett sätt, men det är ju en positiv grej som har hänt det här året i alla fall. Att det är någonting som jag tycker att har kommit upp hösten 2017, och sen har det faktiskt börjat hända grejer. Att folk pratar mycket mera med varandra om det som de får uppleva eller måste uppleva i arbetslivet eller i skolan. Och att jag tycker att det har varit en väldigt bra utveckling, att folk faktiskt säger till och pratar. Och det känns för mig att folk har börjat se på sin egen beteende också lite mer försiktigt. Att man liksom tar lite mer i beaktande att okej, hur kommer den här människan som jag nu far och tafsar på att känna på det här. Så att det tycker jag är en väldigt positiv grej.
Mm. Thomas Karp.
Ja, jag håller helt med att det här har nog fått folk att faktiskt diskutera det här, alltså i kafferummen på arbeten, i kompisgängen, i fotbollslagen, alltså diskuteras ju de här sakerna, och det är nog en första steg till självreflektion att faktiskt börja fundera över eget beteende. Hur ska man bete sig i olika situationer, vad ska man göra när man ser ett visst beteende, och över tid, att det här är ju en process som har nu på riktigt kommit igång. Jag tror det här kommer krävas tid innan man får riktiga attitydförändringar faktiskt mer utbrett. Men att det är ju en positiv process som har kört igång, och det är intressant att se hur den faktiskt kommer att fortsätta.
Anna Sorande.
Ja, helt som du säger, en lång process, och det om vi ser på kvinnors rätt till samma lön och till samma villkor som män överhuvudtaget, och jämställdhet i samhället, så är det ju någonting som vi har talat om. Ja, hur länge då? Sen kvinnorna fick rösträtt i Finland 1906 var det väl kanske. Så det tar ju länge, men det där, vi måste fortsätta diskutera, och det gör vi, och det är bra.
Samtidigt så har det ju nu, särskilt under den här gångna hösten, så har ju också de här så att säga bortglömda männen, alltså de mer eller mindre utslagna männen, kommit i fokus igen då på ett lite annat sätt då, till exempel via den här karismatiska professorn Jordan Peterson som den är väldigt kritisk till allt vad feminism heter och så vidare. Är det här någon sorts nychauvinism, eller vad ska man kalla det?
Ja, nychauvinism ska jag nog kanske inte använda, men att det är klart att när det kommer en stor revolution, så kommer det någon form av motreaktion också från de som har sett sig som offer i den här första revolutionen. Och många unga vilsna män så ser sig kanske som offer, att de har vuxit upp i en värld och känner igen sig i den världen längre. Och då söker de någon sorts profet, som Jordan Peterson verkar ha blivit för många unga män. För att hur ska man kunna finna sig till rätta i en värld man inte känner till? Och det är ju oroväckande att det är klart inte skulle jag nog påstå att det är vi män som har det svårast här i världen kanske alla gånger, men att det är klart det är enskilda fall. Vi läste en artikel här för jag kom hit också, att självmordsstatistiken i Österbotten bland pojkar har fördubblats på 3 år. Och det är ju nog också ett tecken på att det finns också många unga pojkar som inte mår riktigt bra i dagens samhälle.
Laura Alakokko.
Ja, alltså det, jag skulle gärna vilja ta i beaktande alla människor som mår dåligt. Om är det kvinnor eller män eller någonting annat. Jag tycker det är ganska ledset att det blir så stark motreaktion. Och det är just kanske det att då man blir kritiserad för sin kön och känner att man har själv aldrig gjort någonting fel. Så det är just den där kanske självreflektion som man vill inte riktigt börja, utan att man måste sen säga att nej, det här är nu helt underliga saker som de här kvinnorna pratar om. Att det är nog det som behövs, bara att vi alla, inte bara män utan också kvinnor, fundera på vad vi gör och hur vi gör det och vill göra alla utrymmen lite mer safe åt alla människor.
Det är ju ett ämne som delar åsikterna djupt, och som det också visade sig här tidigare i höstas att det är väldigt känsligt att debattera när en jämställdhetsförening vid Åbo Akademi ville ordna en debatt kring just det här jämställdhet ur ett manligt perspektiv. Det blev ett väldigt ramaskri om det. Vi ska gå vidare till ett annat ämne som också har visat sig vara känsligt. Det här ämnet för oss djupt in i svensk Finland, nämligen till den eventuellt kommande fusionen mellan Vasa och Korsholm. Det här har blivit en verkligt känslig fråga, Anna Sorander.
Det har det definitivt blivit, ja.
Varför är det så känsligt?
Det är klart att där var du bor så är ju en stor del av din identitet. Och om någon kommer och berövar dig eller vill peta på din identitet, så det är klart att man reagerar. Men det där, då borde man ju försöka ändå i mån av möjlighet att diskutera sakligt för och nackdelar. Men det är svårt.
Laura Alakokko.
Ja, den där diskuteringen har nog varit ganska svårt. Det känns ändå som att vi går lite framåt från en politikers sida. Så, alltså jag blev riktigt överraskad till och med att vi har nu en draft på en avtal och vi har skickat den framåt. Och att det ser faktiskt nu ut som att saker och ting händer. Det betyder ju inte att det kommer att bli en fusion, men att för bara några veckor sedan så kändes det som att det kommer inte att hända nu före jul någonting mer. Men att det som jag saknar nu också är att man skulle kunna diskutera det här lite mindre känslomässigt. Alltså jag tycker att känslorna är viktigt. Det är viktigt att, liksom, att man känner grejer och man får ha starka åsikter. Men att det har blivit ändå ganska inte så fint hela tiden, den där diskussionen. Så det är det som, alltså det där respekt som vi pratade just om. Att vi är alla människor och vi har olika åsikter, men vi kan ändå respektera varandra.
Det ska bli en rådgivande folkomröstning i den här frågan i Korsholm. Thomas Karv, rådgivande folkomröstningar är ganska problematiska, hade visat sig.
De är extremt problematiska eftersom det är så mycket känslor som är inblandade just när man tar ställning till en sån viktig sak för många människors identitet som en kommuns vara eller icke vara. Har man vuxit upp hela sitt liv och levt hela sitt liv i Korsholm, så kanske man också vill fortsätta att leva sitt liv i Korsholm, och då är det väldigt svårt kanske att ta ställning till ett fusionsavtal med massa olika bilagor och på något sätt läsa igenom det och konstatera ja, mitt liv blir bättre eller sämre av detta avtal, för att formuleringarna i det avtalet som jag nu har läst så inte sa det som så riktigt mycket för hur det kommer inverka på gemene korsholmares och vasabos liv ändå. Det var ganska vida formuleringar om att hur saker och ting ska se ut och nämndstrukturer och sånt. Och en av de saker som nu har diskuterats mest i den allmänna debatten är ju det här svenskspråkiga bildningsnämnden och hur den sektionen ska se ut. Men när man märker att det är på den nivån som saker diskuteras, om man ser på den stora helheten av två kommuner ska slås ihop, så det är ganska på liten detaljnivå som det faktiskt verkar finnas oenighet fortfarande. Och det tyder nog på ett gott arbete bland fusionsförhandlarna faktiskt, när det ändå sådana saker som nu diskuteras. Och det är ju en liten detalj i helheten.
I och med det så har vi diskuterat igenom det var vi gemensamt kom fram till att var de viktigaste händelserna 2018. Vi ska avsluta med en kort runda här. Vad har ni för förhoppningar inför 2019? Anna Sorander, varsågod.
Jag ser fram emot ett spännande riksdagsval. Och för Österbottens del så blir det spännande att se hur de olika mandaten. Vi har tre sannfinländska mandat, i grunden tre sannfinländska mandat som sannolikt ska fördelas på något annat sätt. Det blir spännande att se hur det blir.
Laura Alakokko.
Ja, det är nog naturligtvis ganska mycket i mina tankar också det där riksdagsvalet. Det som, jag vill också ha en spännande riksdagsval, men också just det som jag vill mest är just att vi skulle kunna ha den där diskussionen på ett sakligt sätt. Jag hoppas att vi har lärt någonting under förra året och att det skulle också kunna hända i politiken att man diskuterar saker och inte så mycket koncentrerar på den där människan som säger de där sakerna. Att det är det som jag hoppas för. Jag hoppas för en sån här respektfull val.
Thomas Karp, du får inte säga riksdagsvalet.
Ja, men jag skulle absolut aldrig ha sagt annars heller. Så. EU-valet.
EU-valet,
ja. Det är det här spännande valet på kommande. Och speciellt också hur Finland kommer köta sig som när de har EUs ordförandeskap under andra delen av följande år. Det är ju en ny regering som får axla det ansvaret. Det blir väldigt intressant att se. Och vi får nu en faktiskt väldigt EU-vänlig regering också som kommer göra någonting bra av det. För det är spännande tider på gång i Europa och inom EU. Finland kommer spela en viktig roll i den processen.
Precis. Med det säger vi tack. Och tack från Slaget efter 12. Tack Anna Sorander, Laura Alakokko och Thomas Karv. Jag heter Filip Sten och i och med det önskar Slaget efter 12 gott nytt år.